här avsnittet är sponsrat av Bisnode. Bisnode är ett av Europas ledande data- och analysföretag, och de hjälper dig att fatta smartare affärsbeslut. Tillsammans med er som lyssnar så vill de nyfiket utforska morgondagens datadrivna samhälle. Vad innebär egentligen AI, maskininlärning och automatisering för samhället, för företagen och ja, inte minst för oss människor? Vi säger tack till Bisnode.
Välkommen till Livepod med podden Kjellander och Björk. Vi är på eventet Sundsvall 42. Det är onsdag den 18 oktober 2017. Vi är på den här, vi livepoddar nu för att vi är på en konferens som handlar om framtiden. Det är en verksamhetsorienterad konferens med fokus på digitalisering, IT och ledarskap. Och det är en av Sveriges största konferenser faktiskt, som då har hållit på i 30 år. Och temat är 30 år in i framtiden. Bredvid mig så har jag en kille som heter Andreas Kjellander. Hej Andreas. Vem är du bredvid dig?
Bredvid mig så har jag en, ska vi säga, jag kallar dig för levande användbarhetsguru. Sa jag inte att du skulle säga.
Jag lever i alla fall.
Jag gillar att du till levande.
Jonas Söderström från InUse.
Tack.
Jag tänkte introducera dig lite för våra lyssnare här. Du har skrivit en bok som heter Jävla skitsystem.
Stämmer.
Vi kommer att svära, har vi sagt redan innan, mycket i den här avsnittet. Så vi sätter på en liten schysst etikett som vi har på albumen här. Det är den första svenska boken om vår nya digitala arbetsmiljö, där människan då tvingas anpassa sig efter maskinerna istället för tvärtom. Tidrapporteringssystem som man inte förstår sig på. Ekonomisystem som krånglar. Register som äter upp din tid. Och det här leder då till stress och psykisk ohälsa. Första upplagan av den här boken blev Sveriges mest sålda print-on-demand-bok någonsin i alla kategorier. Och jag tror att många av våra lyssnare känner igen sig i det här begreppet. Jag kan definitivt relatera till mitt tidrapporteringssystem. Gör jag någonting fel, då låser det mig ute i 5 minuter innan jag kan gå in igen. Så det är ett jävla skitsystem.
Ja. Alltså sen när jag är ute och föreläser ibland och beskriver sådana här problem, då, det här som du säger och många andra exempel. Alltså det vore ju kul om man någon gång kom till en publik som sa: nej men konstigt, nej men det där, jag känner inte igen det där, nej, inte hos oss. Men det har aldrig hänt.
Nej.
Hittills.
Nej.
Tyvärr.
Snarare förvärrats sedan starten, gissningsvis.
Ja, det där är en bra fråga. Har det blivit sämre eller har det blivit bättre?
Vad har hänt sen
boken? Den första bokens första upplaga då kom ut 2010. Mm. Då, där. Och det har blivit både bättre och kanske en del har blivit sämre också. Där. Men det är väl definitivt så att det finns nu en större, absolut en större och ökande medvetenhet och angelägenhet så att säga om både om digitala system och som arbetsmiljöfaktor och om hela det här området som vi kallar UX, user experience eller användbarhet eller customer experience så att säga, överhuvudtaget, att det är viktigt. Man inser att det är viktigt, både företag och organisationer inser att det är väldigt väldigt viktigt.
Du nämnde en term där som här på Sundsvall 42 så är det första året som man har UX som spår. Förra året hade vi gamification som spår, som man då skulle kunna säga en variant av UX. Du kan inte egentligen åstadkomma ett spelifiering om du inte har startat i upplevelsen. Nej. Men processerna runt den kanske är lite annorlunda. Nice. Så konferensen har dribblat med UX ett tag, men nu är det cementerat.
Ja, jättebra.
Varför tror du att är det nu det har tagit sig, 2017, UX?
Ja, men jag hoppas det. Jag tror det. Det har blivit någon sorts genombrott nu, känns det som, på många plan. Och du nämnde själv keynoten igår från Telia.
Ja.
Där. UX som en strategisk resurs direkt under ledningsgruppen.
Yes.
Och det är ju, har vi inte sett särskilt mycket av tidigare. Det finns några exempel också på företag som gjort det och som gjorde det väldigt bra. Och där man också kunde se effekter direkt på lönsamhet och sådana saker. Men det har varit sällsynt och nu känns det verkligen som det är ett genombrott på många plan.
För att förtydliga till er som lyssnar så är det ju våra digitala jättar och de som är så kallade digital native, för dem har det alltid egentligen då varit burit av ett behov på utsidan och där har det alltid funnits. Men för de som ska genom en förflyttning från en gammal affär till en ny, det är där som UX tycker kanske vi runt bordet ska vara bärande för den förflyttningen.
Ja, i alla fall kombinationen av affärsnytta och user experience, kombinationen av affärsnytta och användarnytta. Ja. För det är bara om båda två blir uppfyllda som vi verkligen kan nå framgång.
Yes. 100% medhåll.
Du pratar också om Moores lag och att produktivitetstillväxten minskar. Vi kanske ska börja med hur definierar du? Vad är Moores lag?
Ja, Moores lag säger i princip att kapaciteten hos en integrerad krets som då bygger upp datorerna fördubblas på 18 månader. Och det har den gjort sedan slutet på 40-talet när man skapade integrerade kretsar. Och det betyder att kapaciteten hos datorer ökar helt otroligt och helt liksom explosivt uppåt, exponentiellt uppåt. Datorerna blir kraftigare och mer, får mer och mer kapacitet. Det som är, och den här det är ju väldigt populärt liksom att man visar på Moores lag och liksom så här. Men i praktiken så har ju inte allt utvecklats i takt med det här. Nej. Alltså vi får inte ut så mycket mer av Moores lag trots att kapaciteten ökar så här, så får vi inte ut det i praktiken. Och ett av de sätt man kan mäta det på, det är det som vi då kallar produktivitet eller produktivitetstillväxt. Den beter sig inte som Moores lag, så att säga, att den bara rusar rakt upp i höjden så där, utan den är faktiskt en, det som man brukar kalla en avtagande S-formad kurva som planar ut. Och de senaste åren så har produktiviteten varit väldigt, tillväxten i produktivitet i ekonomin över hela världen, i Sverige och runt om, har varit väldigt, väldigt låg. Läser man internationell ekonomipress så kan man se att folk är oroade över det här och konfunderade. Varför ökar inte produktiviteten så kraftigt när vi ändå har den här tekniska utvecklingen? Och det där är ju någonting som jag har funderat på också.
Men vem då? Om man tänker då Moores lag, ska vi liksom krampaktigt hålla kvar vid den? Eller är det någons ny lag som vi ska följa? Ett nytt paradigm?
Ja, det finns ju en annan lag som jag tror är den som är i kraft nu. Och det är det vi brukar kalla lagen om minskande returns, diminishing returns.
Ja, just det.
Som ju tenderar att säga att ja, men vi kan kasta på mer och mer resurser på någonting, men vi får inte ut lika mycket av det i alla fall. Det klassiska exemplet är att om man kastar gödningsmedel på en åker så får du en större skörd. Men om du sen ökar och kastar på ännu mer gödningsmedel så får du inte ut särskilt mycket mer. Och till slut, så om du kastar på jättemycket gödningsmedel, då dör grödan. Då får du mindre. Och då har man passerat den här liksom peak. Då har kurvan vänt neråt istället.
Klassisk X2-kurva alltså.
Kan vi i det exemplet, skulle du kunna prata jättekort, bara intresserad att höra, om vi slänger in Netflix i det här exemplet. För de har ju kastat på nya serier så länge den prenumerationsbas liksom ständigt ökar. Men i takt då med att liksom, marknaden blir mättad eller att den här liksom, tillväxten avtar, så slänger man inte på lika många serier, egenproducerade serier lika länge. Hur kan vi rädda Netflix? Kan du rädda Netflix här nu? Då kommer den här podden bli populär.
Ja. Oj.
Jonas räddar Netflix.
Vet inte. Svårt att säga där.
Men det följer den principen.
Det skulle kunna följa den principen. Ja. Det verkar rimligt utifrån sett, utan att kunna jättemycket om filmbranschen. Men visst, det blir dyrare och dyrare att göra filmproduktioner, och de ger mindre och mindre tillbaka relativt sett. Och det där kan vi då se på rätt många håll. Även när det gäller det här, alltså vi pratar ju väldigt mycket om innovation och sånt där, men Economist i förra veckan publicerade det här diagrammet som visar att vi lägger mer och mer och mer och mer pengar på innovation och på forskning, men resultaten av den är en nedåtpekande kurva. Vi får färre patent, färre nya droger, färre nya läkemedel och sånt där. Eller rätt sagt, vi får läkemedel och nyheter i faktiskt en minskande takt, inte en ökande takt.
Och vad gör vi åt det här?
Ja. det är en stor fråga.
Men det, man kan väl säga så här, jag sitter och dribblar i huvudet nu för jag förstår problemet. Jag tror att man ska fortsätta undersöka problemet. Mm. Exempelvis som artikeln, min spontana reaktion på artikeln som du refererar till, det är så här, men vänta, är det sättet som vi mäter det här på? Hur mäter man effekten? Det är ju den ena. För skiftningar i paradigm, skiftningar i hur man ska applicera en innovation kan göra att sättet som man mäter det på. Skolan har likadant problem. Vi mäter PISA-test som är där det är mer gynnsamt med ett visst inlärningsmönster, men det är inte synonymt med att man genererar mindre kunskap för att man skårar dåligt i PISA. Nej. Typ så här. Så det är ett problemområde som
man kan absolut granska, så att säga, mätmetoder, och det har gjorts, en del har då hävdat att det måste vara något fel på mätmetoderna, så att säga. Men nu finns det rätt många ekonomer som har gjort olika typer av granskningar och ändå kommit fram till att nej, men de här siffrorna är nog riktiga i alla fall. Där. Så att det verkar finnas en god bas för det. Där. Men det är bara en del av det hela, så att säga. Anknytningen till det här egentligen, till det som jag primärt jobbar med, så att, som är bättre system, är ju att vi nog kan se att dåliga system hittills faktiskt har hämmat tillväxt, effektivitet och produktivitet just genom att vara dåliga där. I och med att man har negligerat UX, man har negligerat användare, man har negligerat användbarhet, så har vi inte fått den här utväxlingen av Moores lag av ökande kapacitet som vi borde ha fått. Och dålig design är ett viktigt skäl bakom det. Inte det enda, men ett av dem. Gör vi bra design så kan vi få ut mer av våra system och våra investeringar och av vår processorkraft.
Men egentligen så säger du i samma andetag att det är också en X2-kurva. Det finns någonstans, om vi tripplar UX-budgeten, så är det inte synonymt med att den korrelerar med uteffekten. Liksom.
Rimligtvis så är den också underkastad lagen om avtagande avkastning. Ja.
Jo, men det skulle jag argumentera själv. Det är också kontra vår egna affärsidé. Ja. Just nu idag så ska jag ju säga, baserat på mina upplevelser, att vi har inget bekymmer med för hög budget kring UX.
Ännu inte.
Det är fight något år till där.
Jag gillar ju den här liknelsen. Om vi slänger in fler UX-are i den här processen så får vi inte... Det är spännande. Mm. Du pratar också om att vi underskattar den här då exponentiellt ökande komplexiteten. Jag hade ett bra exempel, tycker jag. Det här med Karolinska. Och systemen, kan du berätta lite?
Ja, alltså precis. Och det här är ett annat skäl. Alltså, frågan som jag ofta får är ju där, varför finns det skitsystem? Ingen är väl så jävla dum att de måste leva upp till den här parental guidance. Ingen är väl så jävla dum att de gör skitsystem. Det finns ju ingen som, kan ju inte finnas någon som vill göra dåliga saker. Nej. Det finns fortfarande väldigt många dåligt designade system där ute. Inte av illvilja, så att säga, men av okunskap eller av snålhet och såna saker. Men vi kan nog mer och mer börja se att problem som vi har och ineffektivitet och friktioner, det här som stjäl vår effektivitet och som då gör att produktivitet liknar inte alls rusar så här uppåt som ofta managementkonsulterna, de älskar att visa sina diagram liksom så här, värdet bara rusar uppåt så här, men de visar, pratar aldrig om produktivitet.
Nej.
En viktig skäl till det är att vi har mer och mer, problemen ligger mer och mer mellan programmen, mellan två program eller mellan tre program och så där. Därför att de på olika sätt skapar friktion mellan varandra där. Alltså det var ett skitintressant exempel som jag läste häromdagen bara. En bibliotekarie som suckade på en av våra sociala medier. Mm. Så att idag har jag lagt 3 timmar till att försöka hjälpa en medborgare med hennes digitala problem. Där. Hon skulle skicka bilder till sitt försäkringsbolag. Någonting var väl trasigt eller att gått sönder någonstans och skulle skicka in bilderna. Och hon fick bara felmeddelanden och så till slut har hon lyckats ringa någon support på försäkringsbolaget och supporten säger att bilderna du skickar in måste vara JPEG-format. Mm. Hopp. Ja, men hur ska jag veta vad är det? Liksom, jag har ju tagit med min digitala kamera här. Liksom, givet så här. Ja, du får gå till biblioteket och fråga. Mm. Okej. Okay. Försäkringsbolaget använder biblioteket som sin support, den offentliga tjänsten. Så här. Ja, de har ett uppdrag att hjälpa folk med digitaliseringen. Så, här, så, här. Okay. Så hon går till biblioteket och så börjar den här bibliotekarien klia sig i huvudet liksom, försöka kolla vad liksom, aha, hur hänger det här ihop? Då får se jag där. Liksom, så. Men dina bilder är ju i JPEG-format. Okej. Okay. Och efter mycket ytterligare någon timmes funderande så inser han då att okej, när du har skickat de här bilderna med Google Mail till försäkringsbolaget så har Google Mail gjort om JPEG-länken till en länk till Google Drive istället. Och mellanlagrat bilderna där. Så när den kommer fram till försäkringsbolaget så säger försäkringsbolagets system känner inte igen den här länken för det är inte en JPEG-fil. Det är en länk. Så här. Och sen, tänk inte öppna det här. Det kan du fet glömma. Och så småningom så måste då bibliotekarien ringa till försäkringsbolaget och säga men har ni ingen här som liksom manuellt kan klicka på den här länken och sen kan få ladda ner de här filerna? Så, nej, det kan du fet glömma. Och då kan man ju säga att här har vi liksom, felet ligger inte hos egentligen hos försäkringsbolagets system. Det är rimligt att de spesar att de tar emot JPEG-filer. Mm. Och det ligger inte hos Google heller som tycker att de har gjort någon förbättring då här.
Det är ju bibliotekariens fel.
Men krocken mellan det här då, krocken mellan de här två systemen måste hanteras av användaren.
Yes.
Och som i sin tur inte kunde göra det utan lägger det på den offentliga sektorn, det vill säga på din och min skatt. Mm. Den skatt vi betalar till för bibliotekariens lön. Mm. Man kan ju tänka sig att det borde ligga på försäkringsbolagets kundtjänst i det här laget. Ja, om de fattar det här med UX också snart va? Så, och customer experience så förstår de att det här är ett problem som de måste lösa för sina kunder. Men som sagt, problemen ligger ofta i den här kombinationen av systemen. Och det är det som jag tycker mig se i den här ökande komplexiteten som är ett problem. Vi får fler och fler och fler system. Och antalet potentiella kopplingar mellan de här och antalet potentiella friktioner och potentiella ställen där saker går fel, det ökar exponentiellt. Så att det du nämnde, nu flöt jag ut här, förlåt mig, jag
behöver prata
på. Men på Karolinska så undersökte man, Karolinska institutets bibliotek så undersökte man under en dag där. Bara. De har 110 anställda. Under en dag använder de sammanlagt 117 olika IT-system. Och det är inte så att alla använder 117. Det är inte så att 117 är alla som finns. Därför att vi tittar på 2 dagar hade vi förmodligen hittat 150. Vi tittar på 3 dagar hade vi hittat 160. Men det är 117 system. Många av dem använder man kanske en gång per termin eller någonting sånt där. Och det är då i och för sig belastningen på användarna. Att försöka komma ihåg fan, vad det för lösenord till det här jävla systemet. Nu igen där. Men framförallt så är det då att om man har 117 system. Då, om vi har 117 system och ska lägga till ett 118:e. Då har antalet potentiella friktionspunkter mellan de här ökat till 6903.
Mm. Det är galet.
Och det räcker med att bara 10% av dem där faktiskt realiseras så har vi ändå 690 kopplingar där. 690 sådana här typer av friktioner där det ena systemet gör någonting som det andra systemet inte har förutsett och som inte haft möjlighet att förutse. Och så skapar det friktioner som leder till ofta att användaren får problem. Mm.
Jag har 2 spörsmål kopplat till det. Det ena är vår yrkesroll. För att vi håller hyfsat på med samma saker. Så jag säger vår yrkesroll. Men den första är där jag själv tycker att det här ska fixas. Eller en av de stora områdena som jag tycker kanske ska vara vårt ansvar när vi går framåt. Och det är att få ordning på en sån växande komplexitet bygger på en mycket, mycket, mycket starkare och mer informerad beställarorganisation. förmågan att kunna ta in system som både är komplexa på en teknisk nivå, men som ska klara av att hålla ihop upplevelseperspektivet för den som då ska konsumera system. Så vad gör vi? Vad ska vi göra för att flytta in våra pjäser in på beställarsidan på ett sunt sätt, så att de ändå kan välja vilken leverantör de vill ha sen efteråt eller sådana saker? Vad gör vi, tycker du?
Ja, vi försöker ju med olika strategier, och framförallt så är det ju så att det här handlar om just att försöka fokusera på verksamhetsnyttan där. Vi har ju ofta, vi pratar ju om, vi har haft ett begrepp som featureitis, det med att få fler och fler features i ett system eller i en verksamhet. Och det här är ju någonting som vi har skylt på, ofta på liksom nördiga, trångsynta ingenjörer då, som har förtjusningsskruvar in fler och fler finesser i systemen. Ja. Alltså det stora problemet idag, tror jag, det är att vi är utsatta för featureitis från organisationerna. Mm. Det är de som hittar på och uppfinner och efterfrågar mängder av såna här finesser, många tillägg, liksom många grejer. Om vi ändå har ett lönesystem, skulle det inte kunna hantera det här också? Ja. Skulle vi kunna lägga till det här? Skulle vi ha det här och 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 det här? Och det skapar de här komplexiteterna och problem. En organisation som jag jobbade i, så fanns det en del i organisationen som höll på med säkerhetsrisker. Och de har kommit på att vi behöver ett verktyg för att folk kan rapportera in säkerhetsrisker. Liksom, de har varit utsatta för en risk.
Just det.
Idag är det ju lätt att liksom beställa ett system. Det är lätt att hacka ihop ett system. Det är inte så skillnad mot för 50 år sedan när det var stor datorgrejer. Liksom, det kostar jättemycket. Så då kan vi få ett litet system och så bygger man ihop det och så får man det. Men samtidigt i samma organisation så fanns det ju en annan enhet som arbetade med arbetsmiljö. Frågor. Mm. De hade ett verktyg för att rapportera in arbetsmiljöproblem. Och när man tittar på det här så kan man säga att överlappet mellan de här två kategorierna är ungefär 99%. Mm. Om något är ett säkerhetsproblem så är det också ett arbetsmiljöproblem. Mm. Där. Men de hade ju sitt eget verktyg. Och då resultatet blev, vi har två verktyg, olika, ser olika ut, fungerar olika, användaren ska rapportera samma sak till två olika ställen där.
Snarlig process.
Snarlig process. Mm. Där. Och hade ledningarna så att säga varit medvetna om det här, att med de kostnader som det är förknippat med underhåll, så att säga, och det här och de potentiella friktionerna och även dubbelarbetet i det här, så hade de ju rimligtvis, hade det varit bra om man sagt att nej, men vi lägger till en fält i det här verktyget, klicka även i säkerhetsrisk här då, liksom, eller till att ha den default i klicka, klicka ur den i de procenten inte överlappar det sannolikt, om man ska ta ett UX-perspektiv på det hela förmodligen. Sådär. Men där är vi inte, och jag tror det är dit upp vi måste in, så att säga. Att ha den här komma in och undersöka de övergripande nyttorna och de övergripande potentiella också då. Kostnaderna med att liksom, ska vi verkligen bygga ytterligare ett system? Ska vi verkligen, där? Men anledningen till att det är så här är ju att nämligen inne i en organisation så är det en fråga om makt. Därför
absolut.
Att ha ett IT-system i en organisation, det är att ha en maktposition. Att äga det här IT-systemet är att sitta på en maktposition.
Yes.
Mycket mer än att inte ha något IT-system där. Så att det är en sorts karriärväg inom organisationen för en enhet eller en del att bli viktig. Det är att skaffa sig ägandeskap och inflytande över ett eller flera styrsystem. Mm. Och sen naturligtvis hävda att de här styrsystemen är väldigt viktiga. Mm. Det här är skillnaden mot... Det här är egentligen den klassiska byråkratiska tillväxten. Mm. Det som man brukar kalla Parkinsons lag, som gick ut på att i en organisation så strävar avdelningar till att få mera makt. Och man gjorde det, man brukade göra det genom att anställa fler personer. Mm. Om man var en stor avdelning med många personer, då hade man mycket makt. Men den dörren är stängd, vi kan inte anställa folk hur som helst. Men det man kan göra det är att man kan införa och driva ett IT-system.
Just det.
Och då kan man få den här maktpositionen. Och då har vi välkomna det... till byråkrati 2.0,
ja, pojkar. Det, tyckte det var precis
perspektiv.
Ja, jag hade faktiskt aldrig tänkt på det som så, men det blir exakt samma princip.
Ja.
Eller den kan åtminstone illustreras, ja, på det sättet. Ja. Igår, vi refererade till Telias vd som pratade väldigt mågigt och snyggt på scenen igår om just den här stora förflyttningen. Vi kallar det digital transformation här. Och i Telias transformationsplan, och de har varit igång länge, och de är duktiga, de identifierar vad de ska göra, de har en jättefin årlig fasplanering och så vidare och så vidare. Men hon identifierade en sak där som är bryt silos. Och det är egentligen, pratar ju du om konsekvensen av att inte bryta silos, det är ju en sån där klassisk samverkansproblematik. Hur, när du är ute med kunder, kan du ha en meningsfull konversation om vikten av samverkan på krossen i organisationen som inte finns med i organisationsscheman?
Ja, det tycker jag, men det är svårt.
Ja.
Det är inte alltid det kommer hem. Det för sig, i och för sig det här med att bryta silos är ju lite av ett modeord, så att
absolut,
det är många som
absolut
som säger så, ja, där. Men att sen
konkret göra
det är inte alltid lika enkelt.
Men det startar med att det är på PowerPoint där, så kan det liksom
i bästa fall, ja, så blir det verklighet småningom där.
Ska vi blicka lite framåt, tycker jag.
Ja, jag hade en liten fråga till.
Skjut in den innan vi blickar, ja, framåt. Ja.
Den andra aspekten som jag tänker på, för jag pratade nu liksom om hur vi ska, hur du Jonas ska ta det in till samtalet att få hjälpa till att beställa eller att inte beställa när det är bäst lösning. Det är den ena aspekten. Den andra, den är ju rent och skärt att vara advokat för våra kognitiva förmågor. Om du UX:ar och trixar och donar på ett system, så betyder ju det är ju bara ett delat på 117 system. Och det är kanske i switchen av kontext mellan system som jag har bekymret. Mm. Så hur fanken kommer vi åt det? Nu svär jag också. för den beställs ju inte av oss. Den är ju svår att ha en diskussion om.
Alltså vi försöker ju på olika sätt uppmuntra till att skapa någon sorts typ av standard, åtminstone in i en organisation.
Mm.
Så att säga, även om det inte finns någon övergripande standard för allting, så kan jag säga att okej, det vore väldigt bra om vi åtminstone i vår organisation slog fast att så långt det går så ska våra system bete sig eller se ut eller fungera på det här sättet.
Mm.
Och det här är någonting som man har på alla andra områden, eller vi har det på området, vi har en grafisk profil i företaget, så att säga att vår framtoning ska vara de här, den ska vara den här färgen, så kan det variera lite grann, så att säga. Men det här, och det finns några gyllene regler som vi alltid måste hålla. Det skulle vara fullt möjligt för företagen att bygga också en UX-profil eller en UX-manual eller en lokal UX-standard, om man säger så att så långt det går så ska vi sträva efter när vi utvecklar eller när vi upphandlar att göra på det här sättet. Och om vi har fler att välja på så ska vi åtminstone välja det som mest ansluter sig till den här standarden som vi har slagit fast.
Ja.
Och så här, den här typen av policies finns ju på många sätt inom IT-avdelningarna redan, där man kallar det IT-arkitektur eller governing principles eller något där, där man har först någon sorts hög nivå av det här är vår högnivåprincip och så bryter man ner det i flera lager, så att säga. Där, va? Och så försöker man hålla sig till dem, och ibland visst måste man kompromissa eller göra en undantag, men de är i alla fall fastslagna, de är oftast förankrade av ledningen och sånt där. Så här gör vi där. Men vi har inte på nästan några ställen, på särskilt många ställen i alla fall, något motsvarande när det gäller användarsidan av
precis.
Det finns ju nu, som jag berättade om det här, att ett första initiativ lite grann som är väldigt spännande och som är faktiskt världsunikt och som kommer att ha premiär ikväll.
Vad kul!
Yes!
En nyhet.
Yeah.
Shoot!
Och det ligger i alla fall i linje med det här, även om det inte är exakt det vi har pratat om. Men
en start, kanske.
En start. Mm. Det är ju så här att varje gång som man för in någonting nytt i arbetsmiljön på en arbetsplats, om det så är en bandsåg eller en betongblandare eller en batteriladdare, en borrmaskin, mm, eller om det är nya kemiska ämnen, om vi börjar använda metylakrylat eller något sånt där i vår process, så gör man det som kallas en riskbedömning.
Ja.
Och det här finns i arbetsmiljölagen eller i den lag som kallas systematiskt arbetsmiljöarbete.
Mm.
SAM. Nej. Och det här gör man regelmässigt och regelbundet och har gjort i 20-25 år. Men det har aldrig gjorts för IT.
Nej.
Ens när man då inför ett kanske ett ekonomisystem eller det här tidrapporteringssystemet för 10 000 personer i hela organisationen eller någonting, mm, sånt där. Nej. Och det har fram till nu saknats ett riskbedömningsverktyg för IT. I alla de andra fallen, betongblandarna och sådär, ja, så har man en checklista. Man checkar, liksom, kan man klämma sig på det här? Ja, nej.
Ja. Ja, exakt.
Så checkar man ja. Liksom. Shit, vi måste sätta upp någon skyddsbalk här, mm, och sånt där. För IT har det här inte funnits.
Nej.
Fram till nu. Och ikväll så kommer, från och med ikväll så kommer det att finnas hos arbetsmiljöorganisationen Prevent,
ja,
som är arbetsmiljöorganisationen för den privata sektorn, och den ägs av arbetsgivarna och facken gemensamt.
Ja.
Där har vi och jag varit med att utveckla ett riskbedömningsverktyg för IT som är en uppsättning checklistor,
ja,
för, som är tänkt att användas i företaget, där arbetsmiljöombud, representanter för verksamheten, representanter för IT, representanter för ledningen sätter sig ner gemensamt och går igenom, okej, det här, vi funderar på att införa ett nytt IT-system. Vad kan det finnas för risker? Och då checkar man av sådana här saker som, har vi kollat att utvecklaren, leverantören tillämpar ett användarcentrerat arbetssätt?
Ja,
nej. Och om det är nej, så är det här en risk. Låg risk, hög risk, medelrisk. Vi checkar av sånt som införande och säger att när är tidpunkten för där det här nya systemet ska införas, är den bestämd? Kan den påverkas? Kan vi se om den infaller vid en arbetstopp?
Mm.
Det är till exempel inte så vettigt som man gjorde på Gotlandstrafiken här om året att införa det nya biljettsystemet första dagen på industrisemestern.
Det känner inte till.
Det var inte heller smart att byta på ett sjukhus i fjällvärlden, kan vi säga, att byta journalsystem under sportlovsveckan.
Nej. Dålig stämning.
Så här. Hög arbetsbelastning. Och då tar vi upp det här i meningen att man ska ta upp det här med en checklistan i förväg och pricka av. Nej, men vänta, det verkar inte vettigt. Vi får skjuta det en vecka framåt eller whatever. Och från det här verktyget så skriver man då och genererar ett protokoll där man ser, det här är problemen, vad ska vi göra åt dem, vem ska göra det, när ska det vara klart, när följer vi upp att det här har gjorts. Och det är en första version av det här verktyget. Den har säkerligen många fel. Det finns mycket man säkert kommer behöva ändra på nu när vi släpper ut den. Vi har gjort några mindre tester på den där. Nu kommer vi släppa ut den som en pilot, en beta, en första version. Och så får vi se hur vi kan utveckla det. Och det här apropå spännande, framtiden, så är det här jättespännande. För det här är världsunikt. Något liknande har aldrig gjorts.
Jag tycker kanske, ett applåd för initiativen, oavsett om den kliver in under betaflagg här eller om det är någonting som inte funkar ändamålsenligt. Det är ju att kunna komma igång med diskussionen kring vår extremt höga belastning på vår kognitiva förmåga.
Ja,
i typ.
Precis.
Bara komma igång med det. Om den hjälper till det. Och nummer två, om den dessutom kan driva någon form av kunskap. Det är ju, en sån här struktur är ju magisk på det. Bara få in det som en checklista i processen. Om det kan skapa kunskap, då har du ju gjort sitt jobb.
Ja. Den har ett verktyg som finns då på Prevents webbplats. Det kommer att ha tre delar. Dels är det de konkreta checklistorna som är väldigt så här, rakt på sak.
Ja.
De kan inte riktigt adressera alla såna här gränssnittssaker. Så alltså, vi kan inte fråga om det är okej, knappen sitter inte i höger och sånt där, för att det är för detaljerat, det måste vara på lite högre. Men dels är det checklistorna. Sen så finns det en faktadel, en läsdel så att säga. nu finns det ju gott om böcker om användbarhet och UX, så att vi kände ju inte att vi behövde skriva en ny till sån. Men det finns ett material där som man ska kunna läsa, som förhoppningsvis är anpassat för människor i företag. Mm. Och det finns också en del som kallas scenarios, där vi har ställt lite såna här frågor, som att vi har en IT-projektledare som ställer sig frågan så här retoriskt: men jag håller på med IT-projekt, ska jag behöva tänka på arbetsmiljö nu?
Ja.
Och ett scenario där vi då försöker förklara att jo, men det ska du göra, och därför att lagen säger det här, och om du gör det här så kommer du också få ett bättre resultat, så att de ska fungera så att säga som svar på de motreaktioner
blytungt argument för att skapa bra UX där.
Och även då för ledningen, säger ledningen kanske säger: ja, vi förstår nog att vi borde göra något av det här, men vi vet inte var ska vi, vilken ände ska vi börja. Den scenariot finns också med där.
Ska bli jättespännande att följa.
Mm. Om vi avslutar med att blicka då 30 år framåt, med avstamp kanske det du just har presenterat. Nu vet vi inte vart det landar, men jätteintressant. Jag håller med dig, Mats.
Mm.
30 år framåt, finns skitsystemen kvar?
Jag brukar få den där frågan. Det enda jag kan säga så att det finns två vägar. Det finns två framtidsbilder. Antingen tar vi tur med det här, lite som vi har snackat om här då och där. Mm. Sätter UX högre på agendan, har bättre förståelse för komplexitet etc. Och skapar oss en bättre framtid. Eller så gör vi inte det, och då kommer skitsystemet att tillväxa, komplexiteten kommer att öka. I den förlängningen så finns det så här riktigt obehagliga saker som de här forskarna som tittar på varför samhällen kollapsar. I historien.
Mm.
Och det visar sig att en faktor där är att man just lägger mer och fler och fler och fler större resurser på saker som ger allt mindre avkastning.
Mm.
Där. Och till slut så har man uttömt alla resurserna. Där. Den klassiska lösningen för ett samhälle tidigare var då att invadera och erövra grannfolket, typ någonstans, förslava det.
Just det.
Vi har inte riktigt de möjligheterna idag. Där. Nej, men liksom vi, det viktiga tycker jag här är att det är vi som skapar framtiden, och vi har de här två scenarierna, vi har de här två möjligheterna, och det är upp till oss att välja och se till att det blir så som vi vill ha det.
Jag väljer väg 1. Det var ett val,
skulle man välja. Jag tror inte det. För jag ställa den sista då? Vilken är din absoluta favoritsvordom?
Fan, jävlars helvete.
Ja, det är bra. Det
ligger så bra i munnen. Ja, exakt. Bara kommer naturligt, exakt. Så här, rullar ut.
Det är fantastiskt.
Vi har ju 1000 frågor, men jag tror att vi ska släppa Jonas. Jag tycker att det var värdefullt att få ha samtal om det här. Jag känner också peppen. Jag upplever att vi känner den alla tre här runt bordet. Jag känner peppen att vi har fått till bra konversationer kring UX. Så det kan mycket väl bli väg 1.
Ja.
Inte helt utan hinder, men...
Nej.
Det är fler som är engagerade.
Möjligheten är stor, och jag är ju liksom betydligt mer optimistisk idag än liksom för 5-10 år sedan. Alltså ett av skälen till att jag skrev den här boken var ju att jag var extremt frustrerad.
Såklart.
Vi har känt till hur man ska göra bra IT-system i 40 år.
Ja.
Men varför fick vi inte genomslag? Och det jag förutsatte mig då var ju att nu måste jag försöka mobilisera användarna själva.
Ja.
Och det är därför som boken egentligen inte vänder sig till IT-proffs eller till oss i branschen, utan den vänder sig till vanliga användare för dem på ett tillgängligt sätt förklara: det här är ett problem, du har upplevt det, men du har inte kunnat sätta ord på det, och så här, det är det här det handlar om, och det här måste göra någonting åt. Och till någon liten del har väl det fungerat, för att nu känner vi verkligen, tror vi alla känner det här med att liksom den här stora stenen, vi har börjat rucka på den lite grann. Man har börjat trycka på den. Den vaggar liksom så här fram och tillbaka. Så här. Vi kan få den i rullning. Snart har vi den på rull. Snart har vi liksom knuffat ner över kanten och sånt där, tror jag.
Jag håller med.
Jag håller med, jag också. Vi är eniga.
Tack så jättemycket, Jonas. Otroligt intressant samtal. Där. Lycka till i arbetet.
Tack.
Och tack till er som har lyssnat också.